Och under den här predikoserien vi är inne i kommer vi även läsa dagens gammaltestamentliga läsning. Och då är den hämtad ur Amos 9 kapitel, verserna 11-15, och ni hittar dem på sidan 651 i de röda biblarna. Den dagen ska jag resa upp Davids förfallna hydda, mura igen rämnorna och resa upp det som rasat, bygga upp den som i forna dagar, så att de kan lägga under sig vad som är kvar av Edom och alla de folk över vilka mitt namn har utropat, säger Herren, som utför detta. Ja, den tid kommer, säger Herren, då plöjaren följer tätt efter den som skördar och vintramparen tätt efter den som sår, då bergen dryper av druvsaft och alla höjder flödar över. Då ska jag vända ödet för mitt folk Israel. De ska bygga upp förstörda städer och bo i dem, plantera vingårdar och själva dricka vinet, anlägga trädgårdar och äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras egen mark och de ska aldrig mer ryckas upp ur den mark som jag har gett dem, säger Herren, din Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och dagens evangelietext är hämtad ur Johannes evangeliets 17 kapitel, vers 18-23, på sidan 771. Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Halleluja. 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 Halleluja.
Varsågoda och sitt. Det är ju inte så jätteofta vi predikar över Gamla testamentet, och det känns ju som en förmån att få göra det några söndagar, 8 söndagar framöver här. Det trotsiga hoppet från Gamla testamentet till idag. Och sen så predikar vi ju över temat varje söndag kyrkåret då förstås, och idag är det då enheten i Kristus. Och vi hörde Kajsa läsa här att jag ber att de ska bli ett. Och du, Fader, som är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Och det är Jesu egen bön, och det är en vision av hur allt är tänkt att bli ett i Kristus. Han vill dra till sig sin mänsklighet i alla tider. Och det spelar ingen roll om det är 2023 eller om det är nytestamentlig tid, gammaltestamentlig tid eller någon oklar förhistorisk tid. Han är centrum i alla tider. Med ett enda syfte, att liksom dra till sig allt och förena allt i sig. Så Kristus sitter inte bara och väntar på att han ska födas till människa, utan han är högst närvarande och aktiv även i Gamla testamentet. Vi kanske inte alltid tänker så. Vi tänker ofta väldigt kronologiskt utifrån i vårt sätt att tänka. Jag vet ju också att många av oss inte läser Gamla testamentet så där värst ofta. För att vi tycker att det är så mycket som är svårt. Och så mycket man liksom snubblar på när man läser Gamla testamentet. Vissa passager till exempel kan upplevas svårbegripliga. Och ibland kan det till och med vara provocerande för oss modernt tänkande människor. När vi närmar oss texterna. Och då kan det ju ibland kännas lättare att ja, men jag håller mig till Nya testamentet. För där vet jag liksom. Jag vet lite mer vad jag får där. Det är inte lika oförutsägbart som Gamla testamentet. Det kräver kanske inte lika mycket förförståelse kan man tänka. Men om man lyckas som läsare att inte helt köra fast i de här komplexa texterna och slå igen sin bibel, så kan man försöka lyssna till texterna på ett djupare sätt. Man kan ställa sig frågan, vad är den egentliga intentionen hos Gud i det här textavsnittet? Vad är den röda tråden, den större berättelsen, kom djuret tillbaka. Den större berättelsen, för det är lätt att fastna i detaljerna i Gamla testamentet och förlora den här stora bilden. Men man kan komma åt den, vill jag säga som en uppmuntran när vi närmar oss Gamla testamentet. Och idag ska vi få bekanta oss med profeten Amos. Har ni koll på honom? Jag ska inte fråga när ni läste Amos bok senast. Jag gör inte sådana saker. Det skapar ingen bra stämning i rummet, så att säga. Men han dyker upp på 700-talet, någonstans i mitten på 700-talet, före Kristus. Och om vi lyssnar till hans budskap så kommer vi förstå någonting om vår mänskliga natur som också är relevant för oss här och idag. Och det är något allmänmänskligt men inte särskilt vackert faktiskt. Det handlar om hur lätt vi som individer, grupper och hela samhällen ofta polariserar och splittrar upp oss i vi och dem. Och vi måste skydda vårt, mitt ego eller vår grupps intressen. Eller det som vi tycker är våra alldeles unika privilegier. Och så bygger vi systematiskt in ojämlikhet i våra mänskliga relationer. På ett sätt som gör att människor kommer i kläm och en del far illa. Och det här, det är långt ifrån den enhet som Kristus bjuder in oss alla i, där det ömsesidiga beroendet är det centrala. Och jag tycker det känns viktigt att säga det, att enhet, det är inte bara att man överlever varandras olikheter som någon slags fantastisk grej, utan enhet har alltid sociala dimensioner. Och det kommer ni märka i den här predikan utifrån min utgångspunkt. Men Israel glider successivt ifrån ett enhetstänkande och in i en splittrad samhällsgemenskap. Och det här, det upprör Gud i en sån grad att han skickar profeten Amos som sin egen röst till Israels folk. Och han kommer med blytung kritik och en knivskarp tillrättavisning. För trots att Israel hade haft en högkonjunktur Och trots att ekonomin blomstrade så far ändå de fattiga människorna illa och ramlar mellan stolarna. Och det skaver och det är någonting som Gud reagerar på. Och det här kan vi väl känna igen i vårt eget samhälle idag. Att den som har det svårt har fått det svårare. Det sociala kontraktet har blivit tunnare. Och fler människor ramlar emellan stolarna också i vårt samhälle. Och det är långt ifrån den enhet som Kristus vill bjuda in sin mänsklighet i. Och här kan ju faktiskt kyrkan stå upp. Och precis som Amos gjorde på sin tid, vara en röst för ett rättfärdigt och enat samhälle. En enhet som vi i Kristi kropp redan har fått erfara i Jesus Kristus. Genom dopet är vi försonade och sammanförda i honom. Vi är ett. Och kyrkan bjuds in att uttrycka denna enheten emellan oss som Kristi kropp. Men också i världen. Och här kommer den sociala dimensionen. Och när det sker, när vi uttrycker en enhet som inte bygger på gränser utan som är generös, då profeterar vi med vår livsstil att det finns en annan väg. Du kanske inte tänker på din livsstil som ett profetiskt instrument. Men det är kanske dags att kyrkan gör det. Att vi profeterar genom vår livsstil. Jesus säger, då ska världen förstå att du har sänt mig. Så tillbaka till Amos på 700-talet. Själva faktumet att det står en profet där mitt i samhällets vinddrag i Israel, det är ett tecken på att inte Gud har gett upp. Tror ni att Gud också kan ha ett trotsigt hopp? Eller är det bara vi själva som kan ha ett trotsigt hopp? Tänk om Gud säger, nej, det är inte mycket att hänga i julgranen nu. Nu är det tunt på alla fronter. Men jag ska trotsigt hoppas. Jag ska trotsigt tro att det är möjligt. Gud fortsätter hoppas att Israels folk ska sluta att polarisera och istället öppna sina hjärtan för varandra och för Gud. Och det är samma hopp som Jesus lägger in i sin förbön om enhet. För det är också en väldigt hoppfull bön. Jag ber att de ska bli ett. Gud har alltid önskat enhet. Det är prio ett. Både i gamla och nya testamentet vill han dra ihop det som är isärkastat. Han vill dra samman. Och genom gamla förbundet som man hade gjort med Gud så skulle ju Israels folk uttrycka denna enhet. Och vara, lyssna på detta, och vara ett tecken för andra folk också. På tal om det vi pratar om, att vi kan ha en profetisk livsstil, så hade Israel också en uppgift, inte bara internt utan i ett större perspektiv. Så man kan fråga sig vad det då betyder att leva i enhet. Och om vi då tittar på den liksom i den gammaltestamentliga, vad ska jag säga, det är det judiska tänkandet, så skulle de kanske svara, det vet vi. Och så skulle de säga, du ska älska din Gud av hela ditt hjärta, av hela ditt förstånd, av hela din kraft och din nästa som dig själv. Vet ni att om man lever efter den devisen så kommer enheten naturligt. Det är en dimension uppåt och en dimension utåt. Och när vi läser Amos bok så förstår vi att Gud vill förändring för både individ, grupper och samhällen. Han vill förändring på alla plan. Lyssna på Amos hoppfulla budskap. Det kommer allra i slutet av boken. Efter en ganska liksom tröttande kritik som han matar på. Därför att det behövs. Gud är tvungen att vara tydlig för att nå fram på något sätt. Och så kommer den sista versarna. Och det är det som är den gammaltestamentliga texten idag. Där hoppet kommer. Om förändring. Så. Den dagen läste vi. Ska jag resa upp Davids förfallna hydda. Mura igen rämnorna. Och resa upp det som rasat. Och rasat hade det ju verkligen gjort. Som det gör för oss människor från tid till annan. Då vi låter oss präglas mer av splittring än av enhet. Och för att ge en historisk orientering kan man ju säga så här. När kung David och hans son Salomo, de här verkliga bibliska giganterna, när de var borta ur bilden och hade dött, då bildas det ett slags vakuum i landet. Som det ofta gör vid stora maktskiften. Det ser vi också i vår tid. Människor med tvivelaktiga agendor kommer till makten i Israel. Och vi förstår att landet glider bort ifrån det som är centrum. Gud själv. Och Guds intressen i världen som vi brukar säga. Och följden blir att livet och tron inte längre hänger ihop som det var tänkt. Därför enhet måste både ha en dimension upp och en dimension ut. Och Amos profeterar i kapitel 5, vers 21 och 24. Jag avskyr era fester. Jag hatar dem. Jag står inte ut med era högtider. När ni offrar till mig och kommer med era gåvor så vill inte jag veta av dem. Jag vill inte se åt era offer av gödboskap. Låt mig slippa dina salmer. Jag vill inte höra dina stränga spel. Och så kommer det som verkligen ligger på Guds hjärta. Men låt rätten välla fram som vatten. Och rättfärdigheten som en outsinlig ström. Vad händer med ett samhälle som talar vackert och rätt med sina läppar men samtidigt accepterar polarisering och splittring och att människor far illa? Vad händer med en församling som sjunger de rätta lovsångerna och säger de rätta orden men som blir sittandes kvar på ett bekvämt avstånd i kyrkbänken? Låt mig säga så här. I alla tider gör Gud sig hörd. Han talade på 700-talet till folket genom profeterna och han talar än idag. Vi behöver bara lyssna till vad anden vill säga till oss som gemenskap och som samhälle. En sak är säker, och det är att det är svårt med enighet om man bara ska lita till sin egen förmåga. Den erfarenheten har vi väl. Så. Vi behöver hjälp att inte polarisera, att inte döma andra, att inte bygga staket eller vad det är som vi håller på att göra. Jesus säger, den härlighet som du har gett mig, alltså Gud har gett till Jesus, den härligheten har jag gett dem, alltså har Jesus gett vidare till oss. Varför har han gjort det? För att de ska bli ett. Det är alltså i Kristus och hans kraft som det är möjligt. Som det blir möjligt. Och det är intressant när man läser Amos bok. Hur tydligt det är att det är också där är Gud som ska skapa den här enheten. Själva klarar man inte riktigt av det. Den dagen ska jag resa upp Davids hydda. Då ska jag vända ödet för mitt folk. Så allt handlar till syvende och sist om Gud som i Kristus vill dra sin mänsklighet till sig och bli allt i alla. Och allt kan hända när vi lever i enhet. Eller som Jesus säger, det är då världen ska förstå att du har sänt mig. Amen.